Det är onsdagen den 4 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi titta lite i backspegeln. Vi ska nämligen prata om tiden då Sverige blev rikt. Nej, inte första gången i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då entreprenörskap och företagande lyfte Sverige ur den absoluta fattigdomen. Utan om den andra gången på 1990-talet då flera decenniers stagnation tog slut och Sverige återigen blev ett land där lönerna steg och människorna fick det bättre. För det var ju så att det var i samband med krisen på 1990-talet som den tidens politiker, både till höger och vänster, fattade en rad kloka beslut som vi fortfarande har stor nytta av. Därför finns det förstås all anledning att minnas mer och prata om den här perioden. För många är det kanske repetition, men för andra är det här kanske nytt. En som vet mycket om de här reformerna och den här perioden och vad som skedde då, det är Fredrik Segerfeldt från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen hit, Fredrik.
Tack så mycket, kul att vara här.
Igen ska sägas, du var nyss här och pratade om Ryssland.
Ja, det var ju så att jag skrev en bok som råkade komma en vecka före den här rapporten. Det blir lite tätt inpå.
Men du hinner med mycket, produktiv.
Ja, jag menar, den här boken har jag på att skriva i många år. Och den här rapporten har jag skrivit då nu på jobbet.
Just det. Rapporten då heter Marknadslyckan, hur Sverige tjänade på liberaliseringarna. Och är då Timbro som har gett ut den korta sammanfattningen i en hisspitch på en eller två våningar. Vad handlar det här om?
Det handlar om att Sverige var ett land som stod till vänster om snittet i Västeuropa som sen förändrades och liberaliserade och i grunden ändrade i hela systemet. Och det gjorde oss att vi blev rikare, friare och ett bättre fungerande land.
Mm. Det här är ju ändå för många i alla fall en ganska välkänd del av samtidshistorien. Varför tycker du och Timbro att det är dags att påminna om det nu?
Jo, men Socialdemokraterna har ju som en av sin slogan, som sin övergripande politiska kommunikation, att Sverige ska bli mer som Sverige. Och när man frågar Magdalena Andersson vad hon menar med det, när Sverige var mer som Sverige, så säger hon 1980-talet. Hon skrev också det i en linjetext i tidskriften Tiden när hon gick med i SSU. Så därför får man utgå, och det är många socialdemokratiska debattörer som hävdar liksom att det som har hänt sedan 1985 har varit dåligt. Och Sverige ska ju tillbaka då till att bli någonting som vi var i början av 80-talet.
Ja, man känner igen lite Daniel Suhonen exempelvis här.
Jag säger ofta detta, ja.
Och Greider också, eller ja. Han kan vi väl igen till 70-talet till och med. Kanske.
Jag vet, men de tycker liksom, de brukar säga att när var Sverige som bäst? 1980 brukar de säga då.
Ja.
Och jag tycker att Sverige var som sämst då.
Ja, Timbro grundades 1978 kan jag säga.
Också. Ja, ja, exakt.
Men om vi då börjar med hur Sverige var då, säg 1978 eller 1980 kan vi ta det jämnt och bra. Vad var det för problem som Sverige enligt dig och många andra hade då?
Det var ju ganska många problem, men kanske viktigaste var att vi hade en ekonomisk stagnation. Alltså, I en normal marknadsekonomi så har vi ekonomisk tillväxt och människor får det bättre. Vi får liksom höjd levnadsstandard över tid. Det bröt vi med. 1975-1995 hade vi alltså ingen tillväxt i reallönerna, alltså lönerna justerat för inflation. En vanlig svensk hade alltså lika låg levnadsstandard 1995 som de hade 1975. Och Det här gjorde att Sverige föll från att vara ett av de rikaste länderna i världen till att bli ett iland på dekis. Som brukar säga, vi gick från att vara Schweiz till att bli Italien. Och då hävdar många ibland att ja, men det här var ju bara en del av en global trend. Det är sant, men i rapporten så visar det ju att reallönutvecklingen inte bara stagnerade i Sverige över tid utan också i förhållande till andra länder.
Precis, för tittar vi på historien, de 30 åren efter andra världskriget, det finns ju någon fransk term som inte jag ska uttala, du kan den säkert, de 30 underbara åren.
Les 30 glorieuses.
Ja, precis, som då avslutas då i hela västvärlden ska sägas med oljekrisen. Och,
ja.
Det är ju många länder som får problem, men Sverige som hade gått bättre än de flesta länder på 50- och 60-talet.
Nej, det hade vi inte alls. Det här är ju socialdemokratisk myt.
Okay.
Vi hade alltså lägre tillväxt under efterkrigstiden än vad de andra länderna hade. Men vi hade ju i absoluta tal hög tillväxt.
Okej, men vi blev ändå de rikaste länderna.
Ja.
Men sen fick vi det, är det också så att vi fick det tuffare än även de andra länderna på 70-80-talet?
Exakt, vi stagnerade mer än stagnerande västvärld generellt. Så att vi föll liksom i välståndsligan som man brukar uttrycka det som. Vi var inte längre ett av världens rikaste länder. Men det var bara ekonomi. Men det är också så att det var ett land där människor kände vanmakt. Statens kontroll, politikens kontroll över människors vardagsliv var väldigt, väldigt starkt. Vi var liksom fastkedjade i massa regleringar och monopol och lagar som gjorde att vi inte hade något handlingsutrymme som individer. Och det här uttryckte sig liksom i att människor gick och var arga och knöt näven i fickan för att man liksom kände sig inskränkt.
Vet vi det, eller är det här du som sitter och minns från vår ungdom?
Nej, men det här visade då den här stora maktutredningen som kom 1985, tillsattes den kom 1990 med slutrapporten. Och där visade undersökningen att människor kände vanmakt i kontakt med det offentliga. Det var brist på alternativ och valfrihet. Så att den stora staten hade vuxit så mycket och den trängde in i människors liv i vardagen på ett sätt som gjorde att människor sa, nu får det vara nog.
Och vad var det konkret man var missnöjd med? Ja, att inte få bestämma själv?
Ja, precis. Det handlade om allt möjligt som att inte kunna välja skola, inte kunna välja dagis och massa sådana saker. Men inte bara välfärd, men det var ju också så här, Systembolaget och massa olika saker.
Ja, det är ju det här. Det finns ju en bild, framförallt i vår generation, om det gamla DDR i Sverige. Det har kritiserats, det begreppet också, men jag köper ju det lätt. Jag vet ju, jag växte upp i det. Jag vet, känner det. Jag hatar det, så att säga.
Ja.
Men det fanns. Men under en lång rad av de här åren så hade vi ju ändå faktiskt en borgerlig regering, i alla fall mellan 76 och 82. Det är i alla fall 6 av de här 20 förlorade åren. Varför lyckades inte den borgerliga regeringen vända det?
Ja, det där är ju en tycker jag, jätteintressant fråga. Det finns väl 3 eller 4 svar på det.
Ja.
För det första så var det ju så att 1976 så hade Socialdemokraterna styrt i 44 år. Och de borgerliga partierna var så präglade av det socialdemokratiska maktinnehavet att man bara liksom körde på samma hjulspår. Det är det ena. Det andra var att tidsarna var ju väldigt, väldigt vänster. Så att de kallade sig inte ens, alltså så Centerpartiet och Folkpartiet, de kallade sig mittenparti, och jag tror att till och med att Centerpartiet vägrade kalla sig ett borgerligt parti. De sa icke-socialistiskt. Va? Och sen var det då att Moderaterna, som traditionellt sett har varit det mest marknadsliberala partiet och systemkritiska partiet i Sverige, var ju mindre än de andra två. Så det här var ju liksom, alltså Thorbjörn Fälldin blev ju statsminister på en gröna vågen, protest mot för mycket industri och centralism och sånt. Va? Så att det var en annan sorts borgerlighet. Och det, alltså skattetrycket, alltså skatterna som andel av BNP, var ju högre 82 än när man hade tillträtt 76. Så jag brukar säga liksom att de var lika goda sossar som sossarna. Och det var egentligen så de hade vunnit valet också.
Men så kommer då 1980-talet och sprickorna i muren börjar synas allt tydligare. Föräldrarna försöker hitta alternativa dagis. Moderatledaren smugglar in telefonen från utlandet. Man talade om krångel Sverige. Till och med SSU börjar ju tala om det här med att egenmakt och sånt där som man skulle få. Och sånt.
Alltså, det var ju den här Kolle, han som var LO-ordförande sen då.
Alltså som minister?
Ja, precis. Han var ju då SSU-ordförande och drev med ett stort projekt som handlade om egenmakt. Så till och med de kände ju tidsandan.
Ja. Och det måste ju ha funnits, jag tänker att USA och Storbritannien, anglosaxiska världens förändringar, det måste ju ha påverkat.
Såklart, jag menar, det här var ju en antal saker som hände. För det första får liksom Milton Friedman och F.A. Hayek Nobelpris i ekonomi på 70-talet. Vi har då Thatcher och Reagan i Storbritannien och USA. Det går liksom en marknadsliberal våg över världen som Sverige fångas av, och liksom, och Moderaterna, liksom ett traditionellt konservativt överhetsparti, blir ju liksom det kanske mest liberala konservativa partiet på den europeiska kontinenten. Så vi åker ju med den vågen, men pendelrörelsen som då äger rum är starkare i Sverige. Vi gick från att vara liksom ett undantag till vänster i västvärlden till att bli ett undantag till höger i liberal bemärkelse.
Men så brukar det bli i Sverige. Först är vi världens mest flyktingvänliga, och sen nu ska vi stänga gränserna mer än alla andra. Liksom.
Ja.
Men det är väl då när kulan väl får fart, när den började där ute vid löntagarfonderna, i princip en socialisering av näringslivet, när den det skapar en hel del lägesenergi liksom, som ja, fortsatte. Liksom.
Exakt, exakt, exakt.
Så vi ska tacka Rudolf Meidner.
Ja, exakt, tack.
Men okej, okay, jag ska ändå protestera lite av bilden. Du skriver ju då att svenskarna vantrivdes i 80-talet i Sverige. Men jag minns ju min mamma glatt gympande framför tvn. Jag minns Café Opera. Pappa kom hem och berättade att han har gjort börsaffärer. Glada laxen i gallerian. Juppisarna köat i Café Opera. Det fanns så mycket glatt i 80-talet i Sverige också.
Ja, så är det ju. Men jag, menar, jag pratar ju här egentligen om liksom samhällsförändringar som sker över flera decennier.
För det är också en del av historien.
Så är det, så är det. 80-talet, den här, jag var ju tonåring, jag är några år äldre än du, jag var ju tonåring då och levde i det här liksom pastellhelvetet. Men jag menar, samtidigt så tycker jag att den energin som skapades på 80-talet, som var just det du pratade om, det var liksom, det var en protest mot proggen och punken och det fula och det trista och det gråa. Det skulle bli glättigt. Jag har med i rapporten en bild på, från valrörelsen 85, där liksom Socialdemokraterna går till val med att visa en bild på en juppie, alltså en kille i finanskille i en Saab-cab med
en prickig hund.
Ja, precis, va? Som, så här, som Socialdemokraterna ville tilltala. Det var ju en era. Och det var ju den eran som gav den här liberaliseringsenergin. Så jag menar, man vantrivdes i 80-talet. Men då skapades ju den energin som sen gjorde landet mycket, mycket bättre.
Och vändpunkter är ju förstås svåra att säga att just där var det. Men vad skulle du säga är den största, eller den första stora liberaliseringspolitiska reformen som kommer?
Nej, men ja, det var Socialdemokraterna 1985 med valuta- och kreditavregleringen som började.
Den nämns att, varför var den, det låter lite komplicerat där. Varför var det? Så
ja, men det här var så att hela ska man säga, kapitalmarknaden var kontrollerad av det offentliga. Främst av Riksbanken, som då inte var självständig, utan det var ju kopplat till politiken. Och man ville helt enkelt inte ha så mycket privat kapital, utan man skulle styra det till rörelsenära organ och så vidare. Så att man ville liksom inte ha privatkapitalism så mycket. Och det här, så det var sådana här klassiska saker, vet, sällskapsresan handlade om att de ska smuggla pengar ut i knäckebröd för de ska kunna köpa en hus eller vad det är i Spanien. Så man fick ju inte heller ta med sig så mycket pengar. Man fick ju be om lov om man ville ta med mer, jag kommer inte ihåg om det var mer än 2 000 eller 5 000 eller sånt där. Nej, men så det var ju ett genomreglerat system, och jag tror ofta i Sverige tycker jag att vi underskattar där liksom, finans- och kapitalmarknadens betydelse för en väl fungerande ekonomi. Ja, det var det som det började då 85. Sen kom det en hel rös med förändringar. Kanske den kraftigaste perioden i svensk, ska säga, reformhistoria är ju från 85 till 95 eller så där, va? 97.
Vad mer han Socialdemokraterna, om vi tar tiden innan bildregeringen, vad mer han de göra som var? Ja, EU-ansökan uppenbarligen förstås då, hann de ju med.
Men... Nej, de annonserade att de skulle göra EU-ansökan, men ansökan skickade ju den borgerliga regeringen in 1994. Sen gick vi med 1995, då hade Socialdemokraterna återtagit makten. Nej, men taxiavregleringen var ju en sån sak till exempel.
Det var under Socialdemokraterna?
Ja.
Nu får vi nästan berätta för ungdomarna här, vad var det?
Jo, men det var ju så att det var så tidigare att länsstyrelsen bestämde hur många taxibilar som skulle finnas, och så fanns det en myndighet som bestämde, jag kommer inte ihåg vad den heter nu utan till, men Transportrådet eller något sånt där, som bestämde priserna. Så att det var liksom en myndighet som satte priserna och en annan myndighet som bestämde hur många bilar som skulle finnas. Och när myndigheten bestämmer utbudet och sätter priset, ja, då möts inte utbud och efterfrågan. Då blir det köer, det klassiska brödköexemplet från Östeuropa och sådär, va? Så det var helt enkelt svårt att få tag i en taxi. Vi brukade skoja om det här begreppet taxi, var god dröj. För det var ju så de svarade, det fanns ju inte mobiltelefon, utan man ringde till liksom central fysisk växel och svarade en kvinna, taxi var god dröj. Och sen så skulle de sen börja prata med en när man liksom kom fram i kön. Men det innebär ju också att det här dröjsmålet var ju också innan man fick tag i den här taxin. Så det var ju helt enkelt svårt att få tag i en taxi i Stockholm eller andra städer.
Ja, okej. Okay. Kapitalmarknad, taxi, ja, mediemonopol, det hann väl också börja luckras upp redan under socialdemokrat... Eller hur ser tidtabellen ut där?
Jo, men
etermedierna?
Ja, Ja, men det här är ju det är ju det klassiska, du vet, Stenbeck sa ju politik slår ekonomi men teknik slår politik. Och han började sända tv från London för att kringgå då det här mediemonopolet. Men den stora förändringen, alltså det sker, det är väldigt svårt, för det är ju inte alltid en reform, utan det är ofta olika beslut genom åren. Så här, va? Men den stora förändringen var under Bildt-regeringen. För det var ju 91-94 som liksom det stora systemskiftet ägde rum. Vi hade ju också till och med radio. Jag brukar alltid tänka på när jag hade lyssnat på Tracks när jag var tonåring. Jag och min syster satt i hennes rum och det var ett popmusikprogram i P3. Sen när det var slut 16:00, då fanns det inte någon mer popmusik att lyssna på. Och då fick man liksom sitta där som en dissident bakom muren och skruva in liksom Radio Luxemburg på någon annan sorts frekvens här, för man skulle få höra på lite popmusik i radion.
Det kunde man göra i södra Sverige, till och med upp till Mälardalen. Det var värre längre.
Ja, just det. Jag är från Blekinge.
Precis. Ja, i Skåne kunde man till och med sitta på dansk TV. Ja, precis. Det är de klassiska avreglingarna där. Sen har vi det här med att börja konkurrensutsätta och förändra i offentlig sektor. Alltså den verksamheten, det är väl också en ganska stor bit av den här kakan.
Så är det. Jag menar, det här med friskolor och välja skola, att ha privata sjukvårdsleverantörer och privata äldreboenden och privata dagis och sånt. Det är ju ett paket, eller en del i det här paketet som också ägde rum då på den tiden. Men här skedde också en väldigt stor reform under alliansregeringen när man införde lagen om valfrihetssystem. Det blir tekniskt, det kallas LOV. Men det underlättade för regioner och landsting att hitta på system där man kunde välja privata aktörer inom sjukvård och omsorg.
Och om vi då går över på konsekvenserna, blev allt bättre?
Ja, alltså, vi blev på ett övergripande sätt ett mycket, mycket bättre land. Och på nästan alla områden så blev det mycket, mycket bättre. Vi fick liksom, Sverige började växa igen, vi fick egen makt, vi kunde få större makt och forma våra vardagar, vi kunde välja. Ta bara sådana här saker som, alltså små detaljer. Alltså fram till alliansregeringen, så hade, alltså 00-talet, så hade vi ju monopol på apotek. Och det var förbjudet att sälja icke-receptbelagd medicin på ICA. Så att vaknade du med huvudvärk en söndag och inte bodde i närheten av liksom, något apotek här i Stockholm, ja, så fick du helt enkelt stå ut med din huvudvärk. Så att myndigheterna uppmanade folk liksom att ha hemma apotek, därför att det gick inte att köpa ett huvudvärkspiller. Bilprovning och annan sån här sak som var liksom att, nej, men det var folk som fick körförbud på sina bilar för att det offentliga kunde inte leverera tillräckligt mycket tid på bilprovning, för det var ett monopol och så vidare. Så en rad såna här områden som har gjort liksom livet mycket, mycket behagligare för människor och enklare.
En annan fråga om tidpunkt. När och kanske framförallt varför tog den här reformeran slut?
Jag skulle säga att den tog slut efter den första mandatperioden under alliansregeringen då 2010.
Då började alla prata invandring och har gjort det sedan dess.
Ja, så är det. Det var andra frågor som var på agendan, men det var också så att man förlorade sin majoritet och blev beroende av Sverigedemokraterna för att de kom in. Och sen blev det då kulturkrigsfrågor och invandring och allt annat, identitet och trygghet och säkerhet som tog över. Så att det har liksom inte funnits någon politisk efterfrågan på fler reformer. Och så är det också så liksom att vi löste ju de allra mest akuta sakerna. Alltså det här att vi blev ju, alltså jag brukar säga, vi blev ju liksom Holland igen istället för att ha varit ett halvt DDR, alltså ett demokratiskt DDR liksom, va? Vi blev ett vanligt västland. Vi har gått med i EU och NATO. Vi har liksom en välfungerande marknadsekonomi och så vidare. Så att det fanns också en slags förnöjsamhet i svensk borgerlighet generellt över att man var liksom klar. Men alltså, vi ska ju inte, även om den här regeringen inte har gjort alls så mycket eller någonting eller liksom att liberalisera ekonomin, så har ju skattetrycket sänks lite till och vi har nu lägst skattetryck sedan 1975, och det är ju en accomplishment.
Mm. Jag skrev om det i söndags i tidningen faktiskt, att vi har inte haft så låg skatt sedan Gunnar Sträng var finansminister. Det var ju några stora reformer som inte gjordes. Jag tänker hyresregleringen, en. Systembolaget är så här, kanske inte jättestor för ekonomin, men ändå en så här viktig frihetsfråga som jag känner ganska starkt för. Varför tror du just de inte...
Ja, men Systembolaget är väldigt irriterande. Jag förstår inte att folk inte tycker att det är just mer störande. Men det är snarare en bekvämlighetsfråga. Det är inte så avgörande för människors liv.
Men, nej, jag håller med. Men jag tycker ändå det principiellt är problematiskt.
Det är klart det är principiellt, men det är också helt sjukt i huvudet att staten säger att min ICA-handlare får inte sälja en flaska vin till mig, för det är olagligt. Ska du skita i, tycker jag.
Men varför tog man inte det då?
Jag vet inte. Jag tror att det beror kanske på att det finns, att nykterhetsrörelsen har liksom band in i både Liberalerna och i Kristdemokraterna, och att man liksom inte vill ha det så helt enkelt.
Men hyresreglering då, som är väldigt skadlig?
Jag brukar säga att det finns två stora kommandohöjder kvar, och det är arbetsmarknaden och det är hyresmarknaden. Hyresmarknaden, det här är ju liksom en lagstiftning från andra världskriget som vi vet är skadlig. Men vi vet ju också att vi har ett kooperativistiskt system där liksom hyresgästföreningen får pengar av alla som hyr en bostad och är ju extremt mäktig. Och så fort någon börjar andas detta att de ska genomföra några reformer, så köper de helsidor i Dagens Nyheter och går till attack. Liksom. Så det första man måste göra, det är att knipsa den här liksom kooperativa maktstrukturen, för att annars går det inte. Så att först måste man ta itu med hyresgästföreningen, och sen kan man liberalisera hyresmarknaden så att folk får någonstans att bo.
Varför har det inte skett då?
Jag tror att man inte vågar, därför att det är att ta sig an mäktiga krafter, och de är väldigt skickliga på sin opinionsbildning. Men det är helt obegripligt för mig, för det är så här, det här är så uppenbart. En människa kan inte flytta till Stockholm och hitta någonstans att bo, och företagen kan inte heller rekrytera, för de har inte erbjuda bostäder till sina internationella experter. Och så har vi då arbetsmarknaden som är det andra, som också är en sån här kooperativ sak, där vi har alla starka särintressen både på arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan, den svenska modellen som man säger, där man är ganska nöjd med hur det var. Och det är så konstigt, för en av de krafterna som var drivande i att skapa de här liberaliseringarna var ju arbetsgivarföreningen, men den energin finns inte längre i arbetsgivarkretsar på det sättet.
Vadå, där borde Storgatan helt enkelt agera? Svenskt Näringsliv?
Borde, så får de bestämma, deras medlemmar. Va? Men jag tycker att de skulle vara... Jag har jobbat där jättemånga år, och både på SAF och Svenskt Näringsliv och NMO som heter Almega, eller medlemsorganisation. Så jag kände den rörelsen innan. Men jag tycker att de borde vara mycket mer systemkritiska än de är. Men det verkar som att man tycker att den svenska modellen fungerar och medlemmarna är nöjda med det, och då får det vara. Trots liksom att det skapar en massa stora utanförskap och snedvridningar.
Men arbetsmarknaden har ju ändå hänt. Det har kommit en del reformer. Man har fått undantag från lagen om anställningsskydd. Och det finns ju möjlighet. Till exempel idag kan vi ju ha såna här, vad heter det, konsultföretag och bemanningsföretag. Alltså, ja. Det har ju hänt saker där.
Ja. Bemanningsföretag var ju förbjudna. Jag brukar alltid säga att Arbetsmarknadsstyrelsen, det som heter Arbetsförmedlingen idag, var ju en av de viktiga kommandohöjderna eller kontrollinstituten i arbetarrörelsens maktutövning. Fram till 2006 så hade alltså varenda generaldirektör på AMS socialdemokratisk partibok. Ja, men det har ju skett saker där också, men det är fortfarande så liksom att lönebildningen gör ju att vi har ett stort utanförskap.
Ni som lyssnar hör ju att jag och Fredrik är väldigt överens om de här frågorna, och det vet ju ni som lyssnar sedan tidigare också, att det här är ju den historisk skrivningen som många av vi i borgerligheten har och anslutit oss till och tycker den är sanna. Men om vi ändå tar det vänsterperspektivet, Har det blivit mer vanligt att liksom längta tillbaks till 80-talet nu än det var för att säga 10 år sedan, skulle du säga?
Ja. Ja,
men de var ju mer konservativa, eller reaktionära rent av. Liksom.
Ja, ja, men jag tolkar det här. Jag tolkar Socialdemokraternas reaktionära längtan tillbaka till en period före 1985 som deras version av den auktoritära vågen som går över världen. Det är liksom ingen tillfällighet att Brexit-sloganen Take Back Control låter exakt likadan. Det är snarare att Socialdemokraternas slogan om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen är en karbonkopia på Brexit-sloganen Take Back Control.
Mm.
Så jag menar att det som Magdalena Andersson gör nu, det är hennes version av Trumpism. Alltså auktoritär, populistisk, nationalism, reaktionär rörelse, längtan tillbaka till ett svunnet Sverige när det här landet var mer som hon tycker att det borde vara.
Mm. Det finns en efterfrågan på det bland väljarna helt enkelt. Och SD cashar in på det, då vill S också cashar in på det.
Ja, alltså, tror jag. Precis. Det här, Socialdemokraterna är ju en väldigt, väldigt skicklig maktrörelse, men också en principlös opportunistisk rörelse som gör vad de vill, vad de måste för att få makten. Och för de vantrivs ju när de inte själva får bestämma. Så de, liksom att vara reaktionära nationalpopulister, ja visst, bara vi vinner valet så.
Mm. Men det är ju så att perioden 30 år tillbaka i tiden, eller 40 år tillbaka, är ju alltid trevlig. För att de som sitter, sådana som du och jag i medelåldern, som liksom har poddar och styr och skriver och så här, vi längtar tillbaka till vår barndom, det gör ju varje generation. På 80-talet så kunde man se Stand By Me, om 50-talet och så vidare. Liksom. Och så, det är väl kanske mycket av det också, att det råkar vara populärt, och så råkar det sammanfalla att 80-talet var en annan period politiskt, men man kanske mer längtar efter en oskyldig tid med BMX-cyklar och Star Wars-gubbar också. Liksom.
Ja, jo, men det här är ju en
klassiker. Det finns en djup mänsklig tid.
Ja, så är det. Det är en klassiker. Att det var någon bok som handlade om detta, eller någon artikel. Man pratade mycket om detta förr, men det är Johan Norberg som har skrivit om det. Kommer jag inte ihåg, men vi tycker ju alltid att den tid när man själv var 12 var bäst. Jag var 12, 82. Mm. och det har man tyckt liksom i hundratals år. Så det är ju helt naturligt. Men då måste man, och det är därför jag delvis, det är rätt mycket grafer i min rapport. Jag tycker att man ska svara mot de här liksom vaga känslorna med hård data. Sen tycker jag liksom att jag minns ju liksom det här samhället som det var stickiga byxor, det var alltid svartvitt och grått och nyckelbarn och så här, va, och liksom, ja, och ingen tillgång till internet eller tv. Så här, det var ganska, ja, jag läste ju mycket, men det var, jag tycker inte, när man tänker efter mer bortom den här vaga, kortsiktiga känslan man har, och man tänker efter, så är ju samhället så himla mycket, mycket bättre än nu helt enkelt.
Mm. Alltså jag kan ibland tänka tillbaka på sånt man lärde sig i skolan som kunde lyda ungefär så här. Jag ska först säga, jag var 12 år 1989, vilket är det häftigaste året i historien, så det är coolt. Nej, men de fick lära sig att det fanns väst som var dåligt för att de var marknadsekonomi, det fanns öst som var dåligt för att det var planekonomi, men Sverige hade blandekonomi och det var det enda som var bra i hela världen ungefär. Liksom. Vilket är helt bizarr syn.
Ja, jag vet, men det här är så sjukt. Vi fick lära oss, vi stod ju mitt emellan Östtyskland och Västtyskland. Vi kunde inte välja mellan ett system där gevären var riktade inåt mot den egna befolkningen, därför att fienden var folket, och ett annat system där gevären var riktade utåt, därför att fienden kunde vara andra länder som ville en illa. Liksom. Det här var ett av de onda systemen i mänsklighetens historia. Sovjetkommunismen. Liksom ett enda stort tortyrläge bakom taggtråd. Och vi kunde inte välja mellan det och västeuropeiska demokratier. Det är ju helt skamligt.
Du, innan vi tar upp oss med ytterligare på detta. Var det några liberaliseringar som har slagit fel, tycker du, av de här?
Ja, nej, inte som har slagit fel helt och hållet. Däremot tycker jag att vi i borgerligheten borde vårdat reformerna bättre. Och när jag menar vårda, jag menar både opinionsbilda för dem, men också förändra när det inte riktigt fungerar så bra. Folk tycker, det är väldigt mycket, har ju varit mycket debatt om just friskola, och jobbat på de frågorna några år tidigare. Och där finns det ju saker att rätta till exempel hur räknas skolpengen ut och betygssystemet och sådana saker. Så det finns saker att alla reformer är ju inte absoluta och perfekta från början, utan det finns saker att korrigera.
Mm. Friskolorna, de som lyssnar vet ju att jag tillhör en av de som tror att det var fel. Det finns även Paulina på redaktionen, men vi diskuterar det väldigt ofta i podden. Du kan inte tycka att det ändå har blivit lite fel av att man gjorde... Alltså inte för att man misstror marknaden, men för att marknaden inte riktigt funkar på, i alla institutioner i samhället. Att det bör finnas där annan logik ska präglas av annan logik.
Nu pratar du om din chefs stora guru... vars namn nu har glömt bort, men alltså, han pratade ju om olika sfärer.
Jag har också glömt hans namn. Hans.
Ja, Hans Zetterberg, tack. Ja, exakt. Exakt. Tove har ju ägnat mycket tid åt honom. Nej, men jag håller väl med om det, att det finns saker som marknaden inte ska sköta. Men jag tycker ibland att den stora distinktionen är inte huruvida det är en marknad eller inte, utan huruvida vi har tvång eller inte. Alltså mellanmänskliga relationer, så som vi beter oss i grupper, det finns ju inte bara politik och marknad, utan det är en massa andra saker. Jag retar mig så in i bomben på när sosseriet säger samhället ska, och då menar de ju politiken, alltså maktutövningen, den offentliga maktutövningen. Men jag menar liksom att det finns massor av saker i ett samhälle som är varken marknad eller politik. Jag menar min bostadsrättsförening, eller när jag går över till grannen och lånar socker. Alltså, det finns tusen saker som vi gör, scouter eller fotbollsförening eller vad du vill, va? Men nej, jag tycker inte, jag tycker inte att skolan är ett sånt område där marknadsmekanismer inte ska få finnas. Dels så får vi aldrig det utbudet som behövs för att verklig valfrihet ska finnas utan vinstintresset. Alla där som säger att vi skulle kunna ha liksom riktig valfrihet även utan, med bara ideella skolor. Det skulle aldrig bli så många. Så att det skulle inte finnas någonting att välja mellan för de allra flesta. Sen så visar forskningen att den här konkurrensen som har uppstått genom att det finns så mycket friskolor har höjt resultaten i svensk skola. Mm. Så att nej, jag är kritisk mot vissa delar av hur nuvarande lagstiftning ser ut. Men jag skulle tycka att det är jätteviktigt att ha friskolor som också är vinstdrivande. Mm.
Vi ska inte göra det här till friskolepodd, så vi lämnar det. En annan sak som jag också pratat om i podden några gånger, det är det här liksom med att det är väl jättebra med fri konkurrens, men det kan ju utnyttjas ibland och slå fel, exempelvis då om man ska då låta människor själva ta hand om sina, ja men bilda assistans, så kommer det en massa tjuvar och hitta på att folk är handikappade, så får man ut pengar för det. Eller sophämtningen privatiseras och tar maffian över. Alltså, du vet, det finns ju många sådana där exempel där man, så säger man efteråt, nu har vi varit naiva igen. Finns det några liberaliseringar som har lett till den typen av misstag eller missförhållanden?
Men jag tycker att det är ett konstigt argument. För det första så förutsätter det att man inte kan liksom lura en kommun som är offentligt styrd. Sen tycker jag liksom så här, liksom att om varje sak som är kommersiell som riskerar att förknippas eller utnyttjas av brottslingar ska staten ta över. Det är ju ett orimligt resonemang, därför att det finns, man kan vara brottsling på tusen olika sätt, och det är rättsstatens uppgift att se till att vi inte har brott och att vi beivrar det.
Ja, men så är det. Men det finns ju också incitament. Om du skapar liksom en struktur där någon smart kille med någon Excel-snurra inser att om jag kan lura på det här så kan jag få det. Och i och med att man liksom låter näringslivet eller fejkat näringsliv ta över, då är det mycket mer pengar av omlopp. Liksom. Mm. Det är ju inte bara så att du kan få ut ett extra bidrag, du kan få ut 20 fiktiva personers extra bidrag. Alltså, men det är ändå inte någon som du tycker liksom är... Eller hur tungt ska det väga i den här diskussionen, tänker du?
Det här tycker jag är så här tidsande-argument, som är så här, nu måste vi styra upp det här, vi kan inte ha valfrihet och företagande, för då kommer det bara tjuvarna och stör alltihopa, för då måste vi, någon komma och jag köper inte det. Jag tycker att då får vi öka kontrollerna eller vara noggranna på andra sätt. Jag tycker liksom inte det, vi kan inte minska människors makt med argumentet att annars kommer tjuvar och utnyttja det.
Nej, man får ju väga saker mot varandra. Ja, liksom. Ja, då väger du ändå att människors makt är så viktig. Ja, om vi kollar framåt då. Vi har ju varit inne på lite reformer som inte har gjorts än. Men nu pratas det ju om att, jag vet inte, vi har haft Andreas Berger i podden. Han har pratat om att det är dags för en reformperiod igen. Jag misstänker att du också ser det framför dig. Vad ska dagens politiker göra?
hyresregleringen var vi inne på, det är en viktig sak.
Och arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden är också viktig. Vi måste liksom ha 500 000 jobb som kostar 14 000, man får ut 14 000. Alltså, det är ett förenklat sätt att uttrycka det. Vi behöver helt, vi har fått hit människor från länder som, där man kan mycket, mycket mindre i snitt. Och de har kommit till ett av de världens mest avancerade länder med den mest sammanpressade lönstrukturen i världen. Och med höga bidrag. Och det här är liksom en kombination som inte är så bra. Så vi måste helt enkelt ha många, många fler enkla jobb som gör att människor kommer i arbete. Mm. Sen så finns det en massa fler saker som... jag skrev en rapport här om året när jag jobbade på Almega som heter Vad mer kan det privata ta över? Och det finns en massa saker som man har sett i andra länder. Till exempel, varför har vi inga privata motorvägar? Har man i Italien och i Frankrike till exempel. Jag skulle vilja ha holländska obligatoriska sjukförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringar, förlåt. Jag skulle vilja att vi har en borgerlig strävan. En gång sa den tidigare KD-ledaren Göran Hägglund att han ville på längre sikt att Sverige skulle ha ett skattetryck som är nere på OECD-snittet. Alltså, så vi skulle behöva sänka skatterna mycket, mycket, mycket mer. Jag tycker vi ska ha kanske en... Alltså, TV och radio. Jag tycker inte vi ska ha de här stora public service-jättarna. Jag tycker att vi måste ha sänkta marginalskatter. Vi säljer mest alla resten av de statliga bolagen och en rad andra saker. Men jag kommer återkomma med det i en ny rapport som jag ska börja fila på snart.
Mm. Det du säger är intressant. Jag tänker att för att... säger runt 2010-2005 sådär, då pratas det ändå en del om sådana här saker. Jag minns att en tidning som jag jobbade på den tiden som hette Neo sa, det här måste göras, och då pratade man exempelvis om lite av de här sakerna, även avgifter på universiteten var en sån här sak också, jag vet inte. Men på något sätt känns det som att det fanns ju en idé i början på 00-talet, i framtiden så kommer vi bli mycket mer självständiga, mer individualistiska, vi kommer vara herrar över vårt eget öde, man kommer liksom, man såg sig själv, ja, massa gamla ord från den tiden, projektnomader, man tar sina anställningar på olika sätt och så där. Men sen dess har ju, eller kanske bara jag som blivit gammal och fått barn och börjat utnyttja välfärdssystemet mycket mer, jag har ändå börjat krypa tillbaks lite i liksom det gamla, det där lite sådär liksom, i alla fall. Jag tror samhällsdebatten har ju också gjort det, jag vet inte, du har väl märkt, det är väl lite därför reaktion på det, du skriver det här också.
Ja.
Eller förstår du vad jag är ute efter?
Ja, men du ska säga såhär, vad är det man säger? En konservativ, en liberal som blir rånad, eller vad man säger? Ja.
Nej, jag har inte blivit rånad, men jag har fått haft barn på dagis.
Men ja, liksom. Ja, exakt. Jo, men jag menar, ja, visst. Där tycker jag säkert att då tar man människors pengar ifrån dem och ser man tillbaka dem om man har sina barn på dagis.
Ja, jag fattar att jag blåste.
Socialdemokraterna har ju lurat i oss att pengarna kommer någon annanstans ifrån.
Ja,
liksom.
Men om vi ska strunta med, men har inte liksom hela befolkningen gått lite tillbaka åt det här trygga hållet?
Så är det ju. Det här är ju samma, det är tidsandan som är ordning. I stabilitet istället för dynamik, ordning istället för kaos, stilla sittande istället för rörelse, inåtvänd istället för utåtvändhet. Det här är ju en antiliberal och antidynamisk tidsanda som vi har levt i 10 år, och det är inte bara i Sverige utan hela västvärlden. Och det är ju tråkigt, därför att som öppenhetsliberal och för dynamik och tillväxt och ekonomisk frihet och sånt, så vill man ju ha ett samhälle som är föränderligt och som tittar framåt och som är dynamiskt. Men det är ett av skälen till att jag skrivit den här rapporten, säger att vi ska åtminstone inte gå tillbaka till det gamla. Istället borde vi gå vidare, som jag återkommer i nästa rapport.
Mm. Några kompletterande frågor som jag missat tidigare. Varför tror du socialdemokratin också vände sig, blev mer liberal under tiden? Var det för att det var en personfråga, att det fanns en del duktigt folk där, eller hur kom det sig? Liksom?
Det är en av förklaringarna. Man talade om kanslihushögen, alltså det var ju de här med Claes Eklund och Kjell-Olof Fält och sådär, va? Rosernas krig, när liksom de kanslihushögen, som man kallade för, bråkade med LO och sånt. Det var en sak. Det andra var att de kunde ju också räkna. Mm. Alltså, de skrev i någon rapport där 1989-1990 där de sa, nej, men det offentliga har vuxit för fort. Vi måste, den offentliga sektorns ständiga tillväxt måste upphöra. Så man visste ju att det här inte längre funkade. Det var också en ideologisk backlash. Vi kan inte socialisera näringslivet. Det var, liksom, det var ett uppvaknande av liksom att de var ju arroganta. Det var liksom sossarna där på 70-talet var ju som socialister på speed på något sätt. Va? Det var liksom, de spann iväg i sin maktfullkomlighet och liksom sin avsky mot frihet. Och sen så kom det då en backlash där. Ja, förlåt, vad var din fråga?
Nej, men så här, hade det gått att genomföra de här reformerna ifall det inte hade funnits så bred politisk enighet? För att hade borgerligheten kunnat göra det, Socialdemokraterna hade ju kunnat vända tillbaka efter 94.
Ja, men...
Alltså det var väldigt viktigt, tänker jag.
Ja, men jag tror att löntagarfondsdemonstration 1983, det var ju sådär, vi hade ju också stora liksom, symboliska handlingar, liksom när 100 000 människor demonstrerade om att vi inte har socialism i det här landet, liksom, va? Ja, sossarna gjorde ju några, 2-3 tillbaka återställare då efter valseger 94, men de har ju nästan alltid det känns som att vi har pushat dem framför oss i 50 år och de har liksom i alla fall 40 år, de har ju liksom nästan varje gång accepterat de här systemskiftena som vi bemärksam borgerligheten har genomfört. Men deras tonfall är alltid likadant. Det är väldigt konstigt.
Jo, men det beror lite på det du sa alldeles inledningsvis. Det här med att det är en populistisk rörelse som strävar efter
makt.
Så. Ja, och du är ganska dyster om samtiden. Vi befinner oss i en tid då som illiberal och fokuserar på helt andra saker. Vad är det som krävs för att det här ska vändas så att politiker på både till höger och vänster ska börja titta framåt och se vad som skapar tillväxt i framtiden?
Ja, det är opinionsbildning. Det är det jag gör när jag skriver en rapport och när jag sitter och pratar med dig om detta nu. Jag menar, nej, men vi måste ju skapa en politisk energi i svensk borgerlighet igen som är liksom marknadsliberal. Jag tycker det Moderata Samlingspartiet måste liksom lyfta fram den delen av sin sida. Jag tycker det är bra nu. Vad var det han sa, Ulf, statsministern, om att vi skulle bli liksom ett Europas rikaste land och sådana saker. Det har de inte sagt på 10 år, så att jag tycker det finns också jag tycker jag märker tendenser till en skapandet av politisk kraft i svensk borgerlighet som börjar prata om de här frågorna igen, och det vill jag hjälpa till att blåsa på.
Men idag finns ju ingen Reagan och Thatcher. Amerikansk politik kan man ju inte inspireras av.
Nej, herregud.
Det finns liksom inga stora tänkare att introducera. Det var ju liksom ingen hade läst Hayek i Sverige på 30 år. Det fanns liksom mycket att göra. Liksom. Mm. Det fanns mycket gratis på det sättet. Mm. Tibro kunde ju bara översätta de senaste 30 årens nationalekonomi. Liksom,
så. Ja.
Det paketet finns ju inte där och väntar utanför gränsen idag riktigt.
Jo, jag tycker att hela det här... Den högerdelen av det demokratiska partiet, the New Liberals kallar de sig, abundance-rörelsen och så här, va? Det finns ett gäng intellektuella som börjar prata de här termerna, som tycker att vi måste avreglera, som tycker att ekonomisk tillväxt är viktigt, som har förstått liksom det viktiga. Och jag undrar om inte det är där vi får liksom...
Okej, det känner inte jag alls till. Du får tipsa mig om... Ja. Eller kan du dra någon annan redan nu?
Nej, men boken heter Abundance. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Sen så, alltså det finns Ezra Klein i en sån där, men är det han som har skrivit den boken eller han skrivit något annat? Sen är det där Noah Smith som skrev, han är också en sån här vänsterintellektuell, som sa... I owe libertarians an apology. Så det börjar röra på sig där. Och det finns det här Niskanen Center. Det var ett gäng killar som slutade på Cato. Som en libertarians tanksmedja i DC. Som också rör sig ut det hållet. Så jag ska dit i november och besöka några av dem. För att se om det finns någonting att hämta.
Då får du rapportera hem om det. Kan det bli en ny podd?
Ja,
Vi får ta oss ihop det här nu. Har vi hunnit med allting i rapporten nu förresten? Vi har pratat mycket här, men är det någonting du vill tillägga som du tycker är viktigt att lyssnarna får med sig?
Ja, jag kommer inte ihåg. Nej, men jag menar... Jag tycker att vi ska förstå att Sverige är ett av de länderna som har förändrats allra mest i västvärlden de senaste 40 åren. Och att vi måste förstå att det är viktigt att... inte göra de här förändringarna ogjorda. För Sverige är ett friare, rikare och bättre fungerande land idag än 1985, vad Magdalena Andersson än säger.
Eller kom på en fråga till. Du jobbar ju på Timbro. Många där är unga. De är hälften så gamla som du eller även till och med jag är. Liksom. Känner de till den här historien?
Nej.
Nej, det är så
alltså. Ja, visst. Det är så är det. De har hört oss gamla gubbar tjata om det. Ja. Så de är lite trötta på mig när jag ska... Ja.
Nej, men för det här är ju viktigt.
Ja. Nej, men de som aldrig har varit med i ett land som inte är med i EU. De som aldrig har levt i ett land där liksom... LO ska ta över näringslivet. De som inte har bott i ett land där man inte kan köpa huvudvärkstabletter en söndag och så vidare, kan ju inte föreställa sig det här med att man liksom, inte fanns någon tv. De sände liksom från 17 till 23 och i två kanaler.
Det var ett elände. Då slutar vi med att vi får påminna. Två 70-talister påminner om ungdomen om samtidshistorien. Stort tack Fredrik Segerfeldt från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro för att vi gästade podden idag. Tack.
Tack så mycket.
Och tack också till er som har lyssnat. Vi hoppas ju att många av er då är unga och lär er av det här. Vi ska avsluta med att påminna om ett bra erbjudande till er poddlyssnare. Och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. Där får man just nu 2 månader helt gratis. Och då ingår då förstås samtliga artiklar på svd.se, samtliga poddar. Och dessutom får man dela den här digitala tillgången med en vän. Toppen va? svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att jag har lyssnat på Ledarredaktionen idag. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också några idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.